Jag har varit lite disträ den här veckan av God Jul Vasa-relaterade orsaker. Så jag litar mer på den heliga ande. Man kanske borde göra det varenda söndag, men känns nästan lite extra mycket. För att ganska mycket av min tid går åt att arrangera det här God Jul Vasa som jag ändå brinner för. Jag är så tacksam att församlingen år ut efter år in vill vara med. Jag är så glad också att Vasaborna vill vara med. Jag såg det var 226 donationer hittills, så vi tror att vi den här veckan som kommer så har vi resten imorgon. Så jättestort tack till er, och jag vill bara påpeka det som Tom sa om paketeringen speciellt, var gärna med. Jag blir lite deprimerad sista åren när jag känner jag är så dålig att paketera, alltså jag tycker synd om dem som får mina paket. Så låt barnen få en riktigt glad jul och kom och hjälp att paketera några paket. Vi brukar göra det snabbt när vi är 20-30, men det går lite långsammare om vi är 5. Så var gärna med och ta med en sax. Vi har lite mindre av dem alltid. Men det är inte jag ska predika om. Jag vill lite fortsätta. Vi har ju talat om bön här. Lilian pratade om förra söndagen att vi ska vår dröm om att göra församlingen till bönens hus. Och jag skulle lite vilja tangera, det kanske inte blir en 100% bönepredikan, men tro har ju lite med bön att göra, har jag lärt mig någonstans längs vägen. Så jag vill läsa några verser från Lukas 17. Står det så här. Då sa de apostlarna till Herren: ge oss mer tro. Herren svarade: om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga det till det här mullbärsträdet: ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni har fått i uppdrag: vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Minns ni den nyfrälst och läsande versen, funderar att jag nog gjort rätt karriärsval. Vi är odugliga tjänare. Men det finns en poäng, och jag skulle lite vilja ta oss in i den där texten, för det finns en par intressanta hemligheter här i. Men man kan ju börja utgå från att vem av oss har inte någon gång bett den där bönen: ge oss mer tro. Det skulle inte vara roligt att vara en sån där troskanon, och så går de omkring och pekar och så hoppar det saker omkring. Alltså det händer saker där du går fram. Jag ber ofta en sån brön, jag tror senast igår: Herre, ge mig mer tro. Inte ska jag gråta varenda kväll om vi hade en församling fylld med tro. För jag känner i alla fall att många gånger är det som att ens egen kapacitet tar slut. Man helt enkelt bara känner sig tom, finito. På allt vad tro heter. Man står framför ett berg och man har ingen aning om att är det ens möjligt att bestiga berget? Eller vad ska man göra? I alla fall när jag är i de situationerna, och jag tycker i alla fall en bra start som en wannabe-pastor: ge mig mer tro. Det är någonting jag lätt utbrister i såna stunder. När man känner att nu är min nivå över. Nu måste jag sätta hoppet till något annat. Och jag tror att det är en sån dylik sits som apostlarna infinner sig i. Teologiskt, så det är förstås, jag är ju lite så tycker om sånt. Det är intressant att se att när inträffar det här ge oss mer tro. Och då kan man teologiskt bara minnas varenda gång en vers börjar med då, så ska man alltid läsa vad hänt före. Och vad har hänt innan? Jo, Jesus har haft två av sina absolut mest radikala undervisningar. Vers 1-4 i Lukas 17. Vad har då Jesus talat om? Han har talat om två saker. Han har talat om att det är någorlunda dåligt ställt med dig när du förleder en människa. Han använder ju någorlunda så där brutal bilder. Han talar om en kvarnsten. Har ni sett en sån? Jag ser inte om ni har sett. Det bländar där uppe. Men en kvarnsten är någonting man använder då tydligen för att kvarna mjöl. En sån stor betongsak som man satt någonting i mitten och snurrade den runt. Och en sån kunde väga mellan 2 och 3 ton. Ingenting du går och köper efter mötet här och sätter i bilen. Ungefär som flygen som ska bäras upp här efter mötet. Och några sådana flyglar på varandra. Jesus säger att om vi förleder någon av dessa minsta, så vore det bättre att vi fick denna kvarnsten, då, låt oss säga nu 2 ton, fäst runt vår hals och i kön. Blubb, blubb. Så ganska god simmar om du ska ta dig upp från den botten, skiktet av vattnet. Och stark hulken. Vad är då att förleda? När vi ibland tänker på förleda så försöker jag i alla fall bedöva våra samveten. Jo, men det är när vi gör något riktigt dumt. Men Bibelns sätt att förleda, det handlar lika mycket om att du är avundsjuk på någon. Du baktalar någon. Du skvallrar om någon. Du pratar om en annan människa till en tredje människa, så att den tredje människans version av den första människan blir sämre. Då har du förlett den tredje människan. Och då var det bättre för dig att fick den här kvarnstenen runt din hals och slängdes i sjön, än att du en dag står inför Herren och han frågar, vad höll du på med på jorden? Och jag skvallrade. Kanske du inte vågar säga det, men du vet i ditt hjärta att du gjorde det. Vem av oss har inte varit stolta ibland och skryter om oss själva och våra bedrifter? Jo, vad bra vi är. Det är enligt Bibeln, det är att förleda. Och då, enligt Jesus, jag citerar ju bara honom, så det han du ska vara på. Det är när vi försöker få en människa som Gud har skapat, som han älskar, att bli mindre värd mot en tredje människa. Då förleder vi. Och då, om man gjorde det, sa det Jesus att det vore bättre att just denna kvarnsten fästes runt en hals och man slängde till havens botten. Och man kan väl då konstatera att det var nog slut med den människan. Och bilden är ju det, att det är slut med dig och med mig om vi håller på med sånt tjafs. Talar illa om varandra. Vi ska sluta med det. Vi har aldrig rätt att tala illa om någon människa. För då förleder vi andra människor bort från vägen som Gud har satt oss att gå på. Sen talar Jesus vidare. Det var inte slut här, man har redan skrämt sig lika lite nervös. Och ser han det kvarnstenen som håller på fest för tillfället runt våra halsar. Men så går han vidare på förlåtelse. Han säger att om någon gör fel mot oss och kommer 7 gånger om dagen. Och vi vet Bibeln, vi som kan lite Bibeln, så är det 7 egentligen ett tal som syftar på det väldigt mycket. Typ alltihop. Så Jesus säger att om någon felar mot dig och med ånger kommer och ber om förlåtelse upp till 7 gånger om dagen, då ska vi förlåta. Och i teori låter det jättefint och hejsan. Men du och jag som någon gång har blivit djupt sårad, besviken på en annan människa, så vet det är inte bara så där att förlåta. Jag vet av min erfarenhet att det är en ganska stor kraftansträngning att släppa det om någon har gjort mig väldigt illa. Om någon har djupt sårat mig eller på annat sätt gjort någonting som fått mig att må dåligt. För min del i alla fall har det ibland tagit veckor innan jag ibland har kunnat släppa vissa saker. Och då, väl när vi har förlåtit, så vet vi att trots att känslan av lättnad är enorm på insidan, så är vi i den stunden väldigt brutna och brustna som människor. Att vi är väldigt, det är väldigt lätt att angripa oss om man så skulle önska. För väl, i försoningen så är det någonting att vi är som mest nakna inför hela världen. Det är väldigt vackert, men samtidigt krävs det någon hjälp från ovan många gånger att klara av att förlåta. Och jag tror, och lyssna, att det är ljuset av dessa två saker som apostlarna bara brister ut. Ge oss mera tro. För apostlarna har just hört att om de säger någonting dumt om grannen, så då är på något sätt kvarnstensmaskineriet igång. Om de inte klarar av att förlåta, då är det lika eländigt. Att de inser när de står där och lyssnar på Jesus att det här går ju inte för oss att genomföra. Och då utbrister de: ge oss mer tro så att vi kan klara av att leva på det sättet som du vill. Ja, vem av oss vill inte ha mer tro? Och jag tycker det är intressant hur Jesus besvarar de här sakerna. Istället för att ge dessa lärjungarna eller apostlarna de mer tro, som man tycker ska vara en gudomlig sak. Herren Jesus ska ha sagt i Jesu namn, plomp, eller i mitt namn, plomp. Kan tala kanske inte ofta i tredje person. Och så ska apostlarna gått omkring fullspäckade av tro. Nu ska jag tycka jag i alla fall en sån där gudomlig cheat code. Apostlarna är supermode där och far omkring och gör gott överallt i hela världen. Men nu gör han inte på det sättet, utan han har säkert en bättre lösning på allt. För att istället för att ge dem mer tro, så ger han oss två delat svar. Först definierar han hur mycket tro behöver vi ha. Och sen ger han en väldigt konkretiserad, praktisk undervisning i vad det handlar om att leva i denna tro. Och låt mig kort tala lite om dessa två saker. Låt oss tala först och främst om vad är mängden tro? Hur mycket tro behöver vi ha? Jesus går ju då in på senapskornet. Ett väl använt korn i Bibeln. Det är ungefär 1-2 millimeter. 1-2 millimeter, så det är inte så där största kornet. Samtidigt tänkte jag nu att det säkert finns något väldigt intressant att lära mig om detta senapskorn. Så jag tog slopp i något lexikon och hade mig. Så sa jag att förutom att det kan växa och skapa rätt stora plantor, så innehåller ett frö 9 vitaminer och 6 mineraler som är nödvändiga för oss människor. Att detta lilla korn kunde innehålla så mycket bra är lite fascinerande. Och det säger mig någonting, att då är det inte så stor skillnad att det är så litet när innehållet är så bra. Man kanske behöver en skopa, men poängen är ändå det att detta lilla korn kan göra så mycket gott. Och ett korn sår en planta och det kommer många nya korn. Så det handlar inte så mycket om storleken, utan om innehållet. Också när det kommer till vår tro. Det handlar inte om mycket eller liten tro, utan det handlar om någonting som är extremt viktigt. Jag säger det igen. Det handlar inte om mycket eller liten tro, utan det handlar mer om vad är tro. Jesus poängterar att tro inte handlar om storlek, utan mera vad tror vi på. Det grekiska ordet här för tro som används är pistin. P-I-S-T-I-N, pistin. Och det grekiska är ett väldigt brett och vackert språk. Och det kan betyda ganska många saker. Det kan betyda förtröstan, tillit eller trohet. Det var jag anser att ordet förtröstan målar den här bilden på ett väldigt fint sätt. Att det behöver inte bara enbart handla om att ge oss mer tro, utan det kan mera ge oss mera förtröstan, ge oss mera tillit till vem du är och vad du är. Och man kan kanske säga så här, lärjungarna utbrister efter att ha hört Jesus domdera om förförelsen och förlåtelsen, att de behöver lära sig att vara ännu mer beroende av Jesus och inte av sig själva. Om det nu var så att de inte kände att de kan inte förlåta 7 gånger varje dag samma person. Jag menar, jag har svårt att förlåta samma person 2 gånger om dagen. Om det håller på att ställa till det för mig. Och om inte de klarar av det, kanske man måste vända sig till någon som klarar av det. Och Jesus statuerar ett bra exempel på korset. När han säger förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det Jesus klarar ju av det tydligen. Och det kanske är bra för oss att vi kan ta hjälp av denne Jesus. Så det handlar inte om vår tro. Det handlar om varifrån kommer vår tro. Jag har gjort en storartad 3 månaders karriär på Gröna Lund. Väldigt stolt över den. Jag får ta upp den åtminstone 1 gång per år i min predikan. På Gröna Lund så inträffade följande en gång. Jag hade hand om någon sån där konstig nyckelpigs. Alltså, man åkte en nyckelpiga runt och hade sig där i någon fin. Det gick ungefär 1,5 kilometer i timmen. Högst. Och en gång, en dag, så kommer det mitt allt ett gäng med barn springande till min station, eller där jag står. Och säger de, vi ska åka det här, ropar de. Och säger, okej, var är biljetterna? Vi behöver inga biljetter, säger de. Säger, jaha, vad tror ni att ni är för en slag? Och så svarar en av flickorna, ja, min pappa har ett kort. Och jag visste ändå, jag har fått vissa riktlinjer när du fungerar på den där nöjesparken, att det finns inte riktigt så många sådana kort. För jag sa, inte finns det några sådana kort att försöka skratta bort situationen. De var envisa, de skulle in till sina nyckelpigor, de här barnen. Och sen jag försöker tjas bort dem då, ha mig som en makt- och myndig person man är där på. Så på karriärstegen i Gröna Lund att upp ska man. Och efter ett tag då, kanske en minut senare, så kommer en man gående till mig. Och sen kommer han fram och visar ett kort. Står det Gröna Lund ägare. Dra upp röda mattan, in och lite godis på köpet och var där resten av dagen typ. Och det på något sätt lärde mig vad tro egentligen handlar om. Vi sätter ett hopp till någonting som är utanför oss själva men som har den auktoriteten att göra i princip vad man vill. Och i det fallet då på Gröna Lund. Och jag tror att det är så vi behöver resonera. Det handlar inte om din tro. Det handlar om Guds tro. Som inte är så stark att den till och med räcker för dig och för mig. För jag känner i alla fall, och kanske du känner med mig, att vi många gånger vi står framför stora berg. Och vi har ingen aning om hur ska vi bestiga det. Och många gånger kan vi uppleva detta liv som en enda lång bergsbestigning. Och det är tungt och det är svårt. Och det är utmanande. Jesu lösning i Matteus 11 är ganska intressant. Han säger att vi ska inte bestiga berget överhuvudtaget, utan berget ska försvinna från oss. Och jag vet inte hur många gånger du har försökt slänga bort berg. Men min erfarenhet är att det är någorlunda utmanande för oss. Och det är det som i alla fall är min utmaning i det här livet, det att jag försöker laga bort mitt berg. Och då blir jag så problemfixerad att mitt berg skymmer sikten från Gud. Gud som är problemlösaren i det här fallet. Och den enda som många gånger är den som kan fixa bort de berg som står framför oss. Så kära vänner, det handlar inte om din starka tro. Det handlar om din kanske svaga tro på honom. Att hans tro, kraft, räcker för dig och för mig. Och vad är lösningen att få denna tro? Här fortsätter Jesus med en text som kan upplevas lite så diffus och komplex. Att vad har i all sin dag det här med saken att göra? Jag minns när jag också läste då den här versen första gången som en 18-årig ny kristen. Och tänkte jag, ge oss mer tro. Och så bara förvänta mig, nu Jesus. Det är lite så här lösningsfokuserad av mig, så tycker om svar. Och så kommer Jesus med en väldigt märklig, enligt mig då som 18-årig pubertetsman, lösning på det här. Och säger han, så berättar han då om den här tjänaren. Vad känns det att utföra? Han ska valla får. Det är väldigt exalterande. Allt från att ta hand om fåren till att laga mat. Och dessutom så skulle tjänaren göra dessa saker utan att förvänta sig mycket tack. Efter en helt dag slit, när svetten rinner och fåren på något sätt har rymt, så kommer man hem och man tycker att man skulle kunna få ett tack i alla fall. Personligen, jag är lite tackberoende. Tycker om tack ibland av en par. Men samtidigt får han inget tack, den här tjänaren. Och vad är då poängen med den här historien? Ska vi hela vårt liv jobba under en Gud som inte har en tanke att tacka oss för det slit vi gör då för honom? Naturligtvis är det ju inte så. Vi lever här frälsta av nåd. Nåd betyder gratis. Det betyder att vi kan inte göra någonting för att förtjäna det som vi redan har fått. Men det finns två lärdomar i den här texten som jag vill ändå mot slutet ta upp här. För det första måste vi gå tillbaka till texten som var innan vår text. Där människan stod inför en omöjlig uppgift, ett omöjligt berg att bestiga. Om det var omöjligt för människan att utföra det, vem var det då som gjorde det? Ni minns, eller om ni inte minns kan jag lära er att minnas Matteus 19:26, när Jesus just talade med den unge rike mannen. Han skulle sälja allt till de fattiga och ska han få en evig skatt i himlen. Det står att han gick bedrövad bort, varav lärjungarna fick skrämselhicka och fråga, vem kan då bli frälst? Jesus svarade, det som är omöjligt för människan är möjligt för Gud. Och det är lite hit att vi måste förstå den här texten, att det handlar om någonting som är omöjligt för människan att utföra. Och om det är omöjligt för människan, vem är det som gör det? Jo, Gud. Om det är Gud som gör det, varför ska då du och jag ha tack? Och vad är vår roll egentligen? Jo, det kanske enbart att tillåta att Gud får göra det. Det är nog ytterst sällan och nästan pinsamt när det händer. Jag får tack för någonting som jag inte har gjort. Ingen tackade mig förra söndagen när Lilian hade predikat. Och inte, varför skulle någon tacka mig för det? Och det är samma sak om Gud gör sitt verk. Varför ska människan ha tack? Vår roll som människor är att tjäna Herren i ödmjukhet och Guds fruktan och helighet. Men det är bara Gud. Vi är verktyg i skaparens hand. Vi är inte de som utför verket. För det andra, som sitter ihop nu med det första, så behöver vi minnas att i all tjänst som vi gör, vare sig vi leder möte, vi har multimedia, vi är på arbetsplats eller vi är familjeföräldrar, så handlar vårt liv om en sak. Och det är att Gud alltid ska upphöjas och äras. Vare sig det är bön eller övrig kallelse, så handlar allting enbart alltid om Gud. Det är Gud som ska äras, upphöjas och inte människan. Människans roll borde alltid vara undanskymd som den ska vara. För vad är inte människans största fiende om inte högmod? Det vi plötsligt tar ifrån Gud hans ära och säger att det är vi som gjorde det. Nu är jag ibland frestad av att säga att jag har gjort god julvasa. Jag har inte gjort god julvasa. Jag har bara gjort det som Jesus har befallt mig i hans bibel att jag redan skulle ha gjort för länge sedan. Jag är en tjänare som tjänar honom med det lilla jag kan. Det är inte människan som ska äras, det är bara Gud som ska äras. Så när Jesus vill besvara apostlarnas önskan om mer tro, så väljer Jesus istället att påpeka att deras roll handlar inte om, och det är inte heller din roll, att vara eller bli supermänniskor, utan lär oss alla att bli tjänare. Att vara tjänare kan vara tungt, men jag uppfattar inte det på det sättet att vara Guds tjänare. För du behöver inte fundera på vad jag ska göra, för det är han som har uppdraget till mig. Alla verktyg, alla resurser ges från uppdragsgivaren till tjänaren, som enbart behöver fokusera på vad han eller hon ska göra. Och det tar ju bort en stress och en press, och många gånger när man talar med folk så tycker de hela tiden vi borde be, vi borde predika, vi borde evangelisera mera. Och så hamnar man i ett paralyserat tillstånd där man tycker synd om sig själv. Men det tar det från fel ända. Läs Bibeln och se var bör ditt hjärta brinna. Det kan vara de fattiga, men det kan också vara evangelist. Det kan vara att ta hand om faderlösa eller ensamstående barn och vara barnvakt nu som då. Vad är det som ditt hjärta brinner för? Det är det som ger dig tro när du gör det som Gud vill att du ska göra. Och du vet vad Gud vill att du ska göra när du läser hans ord. Det var när jag läste Guds ord som en ung pojke eller nyfrälst pojke, så mitt hjärta började bulta för Vasastads utsatta människor. Och jag känner varenda gång jag får nåden att genomföra de här sakerna hur min tro växer. Inte för Godul Vasa enbart, utan för hela hans rike. Och jag känner mig, får man få hem då den 22 sent på kvällen och lite trött, men man får känna att nu är jag en tjänare utan uppgift. Jag har bara gjort det som han ville att jag skulle göra. Det är ett liv som jag skulle rekommendera för dig. Vill du få mera tro? Läs Bibeln och se var bör ditt hjärta bulta. Det kan vara bön. Vi tackar ett nej till mera bedjare i församlingen. Det kan vara att predika. Det kan vara att ge gåvor till de fattiga. Det handlar inte så mycket om vad du gör. Det handlar om att du gör det som Herren har lagt ner i ditt hjärta. För då kommer du, som Jesus lär oss, att få tro. Jag tycker personligen att det är lite roligt i alla fall att leva med den här tron från Herren. För då vi talar om bön vill jag säga här till sist. Så är det något ändå åt detta håll vi behöver landa i. Det är Gud som utför uppdraget. Och vi på grund av hans nåd som får vara med ibland. Och ibland får vi vara mycket med. Men till sist, och låt mig citera slutet på den kolossalt vackra dikten som Moder Teresa skrev, så säger hon så här till sist. För i slutändan är det en sak mellan dig och Gud. Det var faktiskt aldrig en sak mellan dig och dem. Ditt uppdrag, din tro, ditt liv är någonting som berör bara dig och Gud. Han vill välsigna dig, han vill använda dig. Han vill tro på dig. Han vill hjälpa dig. Men titta inte så mycket och jämför dig inte så mycket med andra. För det är bara onödigt och det är bara smärtsamt hela tiden. För du är unik. Du är inte som någon annan. Och tack och lov. Vi vill att du ska vara vem du är. Och Gud vill att du ska vara vem du är. Och försök fokusera på Gud. Och mitt lilla tips i den här predikan ska vara ändå. Och man kan ju tycka, oj vad jobbigt, måste jag läsa Bibeln. Men det är en ganska bra bok. Tycker jag personligen. Läs något minstande några kapitel någon gång. Så mitt allt kan du bara finna hur ditt hjärta plötsligt börjar brinna för någonting som du läser om. Och så testar du. Börja leva på det sättet. Så kommer du märka att dessa små senapskorn kommer ner i ditt hjärta. Och får vara med och förvandla den här staden som vi älskar. Ska vi be. Herre Jesus, lär oss som apostlarna fick sig lärt att ge oss mer tro. Lär oss här att tron handlar mer om uppdragsgivaren än om mottagaren. Att tro handlar mer om vad du gör än